Högt i tak men tjocka väggar har varit ett talesätt i toppen av svensk hockey. Vi har nu stängt in tre stora ishockeyprofiler i det där säkra rummet. Men skillnaden nu är att mikrofonerna är på. Medverkar gör Nils Andersson. Nils är 30 år, han har gjort 257 SHL-matcher med fem olika svenska elitföreningar. Han har avslutat sin karriär 2020.
Jag har träffat många som liksom mår ganska dåligt på den nivån. För att de vet inte varför jag gör det här. Gör det för pengar? Gör det för kändiskap?
Jonathan Hedström. Jonathan är 44 år. Han har gjort 83 matcher i NHL. Han har vunnit VM-silver och har proffserfarenhet från fyra olika länder. Han slutade spela 2015.
Nu är det en mamma. Kom till mig för två år sedan. Och så sa hon så här. Jonte, när ni var 11 år. För hennes son väl. Runkar ni i bussen då? Och jag tänkte, vad fan säger du?
Oskar Alsenfelt. Oskar är 34 år och har gjort över 300 matcher i SHL. Han är fortfarande aktiv för Malmö Redhawks och utsågs 2017 till hela SHLs bästa målvakt.
Och jag ville bara hem då också. Jag tyckte det var så jobbigt. Och det var liksom inte alls det jag behövde i min utveckling som människa eller spelare. Och i stort sett försökt vara dålig så jag inte skulle gå vidare.
Här är deras berättelser om svensk ishockey. I det som aldrig blivit sagt.
Det är kanske där någonstans vi ska börja. Jag har inga barnen, men ni har barn. För jag är här lite grann för att jag fick frågan för ett tag sedan att skulle du vilja låta dina barn spela hockey när du ser så många liksom utmaningar och problem? Och jag tänkte länge att alltså, kanske fram till 12-13 år. Sen så att de får det här glädjen och gemenskapen och alla de delarna. Men sen efter så är det så mycket nu som jag tycker är så läskigt att utsätta sina barn för. Mm. Att jag är inte så himla, jag kommer ju inte bestämma över vad de ska göra. Men hade de valt att säga, nej men jag efter 12-13 år så, nej men ni hittar på någonting annat. Det hade inte varit någon jättestor sorg, för jag känner att det finns mycket kvar att göra. Men jag har inga barn än, så jag har ju då 12-13 år på mig att göra någon förändring tills jag känner. För det hade ju varit underbart om man hade kunnat få till det, att så här, det är klart att de ska få fortsätta att spela hockey. Som jag fick fortsätta att spela hockey och all glädje jag fick ta del av. Hur tänker ni när jag känner så? Ni har barn, ni är närmare för er. Ni har inte 12-13 år på er, ni måste göra skillnad nu.
Jag har tänkt väldigt mycket på det du är inne på, Nisse. Och jag skulle vilja säga att det finns mycket positivt med hockeyn och sånt där. Men jag är väldigt tveksam om jag vill att mina barn ska spela hockey. Sen är det inte det mitt val. Jag vill ge dem så många valmöjligheter som möjligt. Men jag håller med dig där. Jag kan inte riktigt förstå varför föräldrar är så extremt taggade på att deras barn ska spela hockey.
Och bli så här fullblodsproffs eller bli komma...
Alltså. Ja, men det är en sån liten del som blir det. Det är så extremt liten. Så att liksom, ha det som motivation att sätta sina barn på hockey, det är ju, då är du ju bara korkad om det är det som är drivkraften.
Mm. Vad tänker du nu? Du som har äldre barn. Eller hur gamla
alltså, jag har två tjejer. Mm. Så att de har varit inom äldsta åker konståkning. Och det jag kan säga, det som också jag håller med här, det är ju den här kulturen och attityden många unga killar har. Ja, men de går in i omklädningsrummen när tjejerna duschar. De gör inbrott där de har sina väskor, jävlas. Så där någonstans måste kulturen förändras. Och det börjar ju med föreningar och ledare. Men som säger, hockey är ju världens bästa sport, tycker jag. På många sätt har ju gett en så mycket. Men som ni säger, nu har det kommit fram så mycket. Och det vet ju vi som har spelat. Det har ju varit många tuffa dagar. Och man har ju varit en del av kulturen själv. Jag har också varit... kanske inte mobbare, men att hur man har betett sig på isen och framförallt utanför. Och det har man gjort på grund av att man inte har vågat säga nej heller. Mm. Så där tror jag man kan få till en förändring. Inte kanske själva på isen, det ska vara hårt. Alltså hockey är en hård sport, men alltså att få det lite mjukare världen utanför. Så tror jag absolut jag skulle vilja ha mina barn och.
Det är väl därför vi lite kanske är här, för att vi har inte gett upp, då hade vi inte varit i den här studion. Nej, eller det är inte heller bara negativt, men vilka sidor är det som är...
Jag tänkte på det Jonte sa, att han tycker att det är liksom världens, eller jag vet inte vad du sa, fantastisk sport och sådär. Varför tycker du det?
För att känslan att gå ut inför en fullsatt arena, alltså nu när man nådde hit. Men om jag kollar tillbaka när man lirade hockey själv, när man var där nere på, i Boliden, och jag och Fredde Varg och, du vet, spela smålagsspel. Alltså just det där, du fick åka kanske på din första cup. Det var en cup per år vi åkte i Boliden. Alltså en sån här, det blir ju också en gemenskap som jag har haft svårt att hitta sen jag slutade.
Alltså jag håller med, och jag tycker också det är fantastiskt sport. Men jag tycker jag har ju börjat frågasätta lite varför jag gör det då i samband med mina barn och så här, för att mycket av det som jag också använder som ord till varför den är fantastisk, den kan man ju också hitta i andra sporter. Och då har jag börjat tänka så här, ja men det kanske inte är en sån fantastisk sport som jag tror, bara för att jag har fått så mycket ut av det. Och det är lite det som hade varit kul, och få med fler på tåget som håller på, som är aktiva inom hockeyn, som har en fot kvar som Nisse, och alla vi som brinner för hockey, att man liksom får med fler på tåget att verkligen på riktigt förändra kulturen så att det kan bli en sport som faktiskt är fantastiskt, oberoende från en känsla av publik eller snacket i bussen eller 2-0 eller vad det nu än är liksom, att vi, alltså att vi kan vara stolta för vidrigt, så att vi verkligen kan sitta och säga att den är fantastisk. Så känner jag lite.
Men det är ungefär 1% som tas till SHL.
Ja, det säger ju allt.
0,1 tas till NHL. Alltså 0,1% av alla hockeyspelare. Eller utöver. Mm. Och det är där någonstans jag tror, jag vet inte var ni med i tv-boken.
Ja.
Där, hur ni kan tänka tillbaka, det var en ganska idag är det ju väldigt stress för många. Mm. Kommer du inte med så kanske du inte kommer in på nio eller ishockeygymnasiet. Och där också är det idag många som slutar. Mm. Tyvärr, om du inte kommer med i tepucken. Och ja, men då är vi 15 år. Tänk hur många vi tappar. Alltså ni vet ju det. Jag har ju spelat med dem som var helt fantastiska i den åldern. Sen, är du med, så rann det ut i sanden. Mm. Så att man vet ju inte vem som ska bli bra då heller. I puberteten eller du vet. Vissa växer olika, en del har mustasch och skägg när de är typ 15-16. Så att få ner stressen där tror jag också. Och där har jag ju försökt. Jag var ju föreläste för förbundet. Och de säger att ja, men vi vill ha kvalitet. Och det kan jag förstå. Det är inte det det handlar om. Men jag tror vi måste ändra något typ av upplägg. Så att de som inte kommer med, att de inte slutar. Vi måste. För att bredden har ju försvunnit idag.
Mm. Men om. Varför vill förbundet ha kvar det så mycket? Eller varför vill de ha det just i de åldrarna?
Ja, men det är ju genom att det är team 16 året efter, och det är då det egentligen första landslags.
Så de vill ha en enkelt sätt att sålla?
Ja, det kan man väl säga.
Okay.
Det känns så. Alltså jag vet inte vad det annars det ska vara.
Men det känns som att är det tillräcklig anledning då om det är många som försvinner och inte mår bra?
Mm.
Då får man ju väga de två mot varandra, tänker jag. Då...
För 7 år sedan var det 790 någonting för föreningar. Idag är det 392.
Och hur tycker ni fokuset är mellan de 0,1% eller 1% eller 0,1%? Hur mycket krut som läggs på dem och hur övriga 99%? För jag tycker att det är ju väldigt fokus på de 0,1% eller 1%.
Så är det. Helt rätt. Och det här blir ju elittänket när vi har de här campen också som är där ute i Sverige idag. Jag vet inte, ni har väl stenkoll på det också. Alltså ungdomar, många papper, jag tror inte ofta, det är inte alltid barnen som vill dit, det är ju oftast papperna som driver det här.
Eller att barnen vill göra sin pappa, alltså ser upp till honom.
Liksom. Så kan det också vara.
Ja. Jag kommer ihåg bara min egen upplevelse i tv-pucken. Jag kommer ihåg först hade vi någon som hette Sverige-turnering eller pucken eller vad det hette i typ året innan, för att jag vet inte, träning för tv-pucken. Det låter ju löjligt nu när jag tänker på det efterhand. Men då kom inte jag med där och jag var jätteledsen för det. Och precis som du säger, jag ville ju typ sluta. För jag tänkte, ja men jag är bra men jag är inte tillräckligt bra. Så varför ska jag hålla på? Och så man, redan då tränar man ju mycket och håller på. Och sen så blev jag uttagen till tv-pucken och var ju glad för det och så. Och det gick bra, jag spelade nästan alla matcher, ja, det var lyckat liksom så, rent sportsligt. Men jag kommer ihåg att hela den turneringen var bara jobbig, det var bara, jag ville bara hem och alltså jag fick inte ut någonting av det. Sen efteråt fick jag åka till sånt här breddläger för att jag var hyfsat okej då på den här tv-pucken. Och jag ville bara hem då också. Jag tyckte det var så jobbigt. Och det var liksom inte alls det jag behövde i min utveckling som människa eller spelare. Och
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Och i stort sett försökt vara dålig så jag inte skulle gå vidare. Mm. Och sen har jag haft väldigt lite att göra med förbundet generellt liksom, och de har inte bidragit till varför jag sitter här idag. Inget illa så, men det har inte de haft något i så att säga. Och jag vill bara säga det är min egen upplevelse, men det är jag är en av dem som faktiskt var bra och fick ut, borde fått ut något av det. Mm. Men inte ens jag fick det.
Men jag tänker generellt också det här med T-pucken. Vi kan ju gå tillbaka. Okej, jag är född 77, men jag menar, hur många är det som har blivit bra på senare år? Mm. Det vet vi. Det är ju jättemånga. Mm. Alltså som inte har varit. Sen har vi de här, de här storstjärnorna vi har självklart, men många har ju, men Viktor Fast, hur gammal var han? Mm. 26-27 när han slog igenom.
Mm. Idag, ja, det finns ju tydliga bevis på att det inte
idag är du körd.
Ja, alltså, det framförallt ingen vet vi ju inte om han skulle blivit bra.
Nej, exakt.
Jag tänkte på med föräldrarna och så. Jag ska berätta en historia när jag spelade och det var en förälder som hörde av sig till mig. Eller jag tror jag träffade honom någonstans och så förklarar han att min son vill inte åka till träningarna och jag har prövat med allt och jag har gett han en iPad och jag har liksom gjort allt möjligt och han vill inte åka. Vad ska jag göra för att han ska åka på hockeyn? Och jag kände att han vill ju inte åka på hockey och då ska han inte åka och träna hockey. Är det du som vill att han ska spela hockey eller är det han som vill spela hockey? Det var ganska tydligt att det var inte var sonen, utan det var pappan. Mm. Känner ni igen någonting i det där? Liksom?
Hur mycket som helst.
Ja, jag har jättemånga föräldrar som kommer upp till mig och skriver till mig och jag ska hjälpa målvakterna tekniskt som är 10-11 år och precis som du säger, många som vill ha råd för hur de ska motivera sina barn för att de är si och så här bra och de vill inte spela mer och sånt där. Liksom. Jag är precis som dig. Det blir så patetiskt och larvigt. Jag är så trött på de här korkade föräldrarna som tvingar deras barn att gå på hockey som inte mår bra liksom i det. Och vissa av de här målvakterna har jag ju kommit i kontakt med i efterhand liksom, och de har sagt redan då att de är skitdåligt. För att det är en sån oerhörd press och liksom alltså du mår dåligt som målvakt om du inte liksom är i rätt omgivning och folk förstår det. Och så har man då föräldrar som tycker det är så viktigt att trycka på. Och jag tror att, jag ska inte generalisera, det är klart att det finns föräldrar där ute som känner sina barn och att de kanske vet liksom vad som är bäst för ens barn i vissa tillfällen. Och jag vet min pappa och mamma var ju alltid så här, om du börjar en säsong, alltså du får välja själv, du behöver inte spela hockey, men om du börjar en säsong så slutför du den. Mm. Så det kan ju vara lite så olika grejer man har i ens egen familjekultur så att säga och hur ens föräldrar är och sådär. Nu kommer min pappa från hockey och sådär, så han drev ju på det säkert också, men jag vet inte, jag har så svårt att förstå föräldrar som tycker det är så oerhört viktigt att deras barn ska spela hockey.
Jag var till Edsbyn och föreläste och det är ju, nu snackar vi band. Då kom det upp en pappa efteråt och sa så här att hans son spelar Alfta, det är en liten by, 1,5 mil. Han är 10 år och då sa det att Bollnäs rycker i min grabb för han är jätteduktig. Och då sa han, men varför ska han gå till Bollnäs? Det är ju typ 4 mil enkel väg. Ja, men Bollnäs sa det att de vill klippa svansarna. Och då frågade jag, vadå? Ja, men alltså de vill selektera redan 10-årsåldern. Då förstår ni hur det är. Alltså det här vi snackar vid lilla Bollnäs. Alltså hur tror du det är?
Så de har aktivt sagt det liksom?
Jajamän, han berättade pappan. Då sa jag att snälla, låt han vara kvar. Men han kan gå på hallen och vara med sina kompisar. Blir han bra så kommer han ju bli det ändå sen. Men det är ganska sjukt hur långt ner i åldrarna det är.
Ja, det är
och hur många föreningar som har helt fel approach tycker jag.
Ja, men alltså det jag tänker på när jag växte upp. det som gjorde mig bra var ju leken. Det var liksom på gatan, det var inline-hockeyn med polarna. Då vi liksom började lördag morgon och slutade söndag kväll. För att det var så jäkla kul.
Ja, men jag håller med.
Man köpte någon energidryck som man inte måste vara 18 nu för att köpa när man blev trött.
Ja.
Det var det som gjorde mig bra.
Mm. Halsade de direkt på gatan.
Men sen satte de till och med upp skyltar utanför ICA. Inga inlines här. För vi kom ju bara in, liksom 18 pers. Ja. Drog ut alla de här Euroshopper 4,90. Bara rakt ut med dem. Det var liksom, ja. Nu kommer de. Men det var ju, alltså det var ju, och det är också en av de så här, det varmaste minnen jag har. Så det var, och det var där man lärde sig att samarbeta, leka, glädjen. Det hade inte varit någon camp eller att min pappa eller mamma tvingade mig.
Nej, jag har typ aldrig varit på en camp sommar. Jag har alltid sagt nej.
Fan, det är totalt waste of money.
Ja, men liksom chilla ner, spela fotbollen på sommaren och koppla av lite och få bollkänsla.
Mm.
Det är ju 10-åringar, många alltså från 10-årsålder som har egen PT då också.
Mm.
På sommaren. Ja. Då förstår ni hur sjukt det har blivit. Och det här är hockeyn.
Vad är det som gör att det blir så? Alltså, vad tror ni att det är som att det...
Det är pappföräldrarna.
Ja, det är de här som tror liksom att...
Min son ska...
Ja.
Men lever de ut sin dröm genom sina barn?
Ja, eller? Helt säkert.
Ja,
och de lär ju bli besvikna.
Ja, men jag tänker... Ja, ja, att det är bara 0,1% eller att de...
Exakt.
Ja.
Mm.
Majoriteten i alla fall.
Mm.
De som lyckas då med sina barn, de kanske också, många av dem mår ju inte heller bra, även om de tjänar pengar och spelar hockey.
Det tänker jag också, till vilket pris är det? Det kanske är att även om vi leker med tanken att det blir bättre att gå på camper och allting, och att man tvingar sina barn även fast de inte vill, eller att de kanske känner press att de måste och därför säger de ja, men det kanske de inte vill. Och så tar de sig igenom det här och kommer till NHL och tjänar alla pengar i världen och får alla rubriker de vill. Men till vilket pris då? Alltså om de inte vill det själv. Jag har träffat många som liksom mår ganska dåligt på den nivån.
Mm.
För att de vet inte varför jag gör det här.
Nej, precis.
Varför gör jag det för pengar?
Exakt.
Gör jag det för kändisskap?
Mm. Men så är det ju med allt. Jag menar, om dina föräldrar trycker på att du ska bli doktor och du känner direkt att jag vill bara typ måla tavlor.
Mm.
Jag är kreativ, jag vill inte hålla på med det. Ja, men så gör man ändå det och krigar de 7 åren. Eller vad det är nu på utbildningen. Mm. Och, ja, det är ju 20 år i hockeyutbildningen. Mm. Så det är ju ännu längre. Men ja, det är som du säger. Liksom, du kommer ju aldrig uppnå liksom, den här känslan av att du är på rätt ställe. Och att du trivs i dig själv på det sättet. Mm. Så att du eldar för kråkorna lite. Även om du är den här 0,1%. Så jag håller med. Det måste komma från rätt ställe för att det ska bli riktigt bra.
När jag hör oss prata så tänker jag, det är inte heller att man ska säga att föräldrarna ska släppa taget och bara nej, gör vad du vill, helt fri, du får helt upp, utan de ska ju ställa krav, men de ska ju framförallt ställa sig bakom ungen. Jag vill bli det här, hur kan jag hjälpa till att du ska bli en NHL-proffs om det är det du verkligen vill? Hur kan jag hjälpa dig att bli barnskötare om det är verkligen det du vill? Alltså ställa sig bakom och
det är klart att det är svårt också, vara föräldrar är ju riktigt svårt alltså.
Ja.
Jag vet inte, alla beslut man tar som förälder tvekar man ju på om det är rätt och liksom, påverkar man för mycket, påverkar man för lite, är jag för snäll, jag har för mycket disciplin. Det är ju hela tiden från att de är medvetna och kan säga typ så att jag förstår att det är svårt att vara förälder och jag förstår att man sätter liksom, krav på att man kanske ska genomföra det man har påbörjat sådär. Men jag kan inte förstå att man trycker på i de situationer och har tagit sig en bit. Alltså det har jag svårt att greppa.
Jag kan berätta en historia. En barndomskompis till mig, nu är det en mamma, kom till mig för 2 år sedan. Och så sa hon så här, Jonte, när ni var 11 år, för en son var 11, runkar ni i bussen då? Jag bara, va? Alltså det, du får den frågan när jag är på ishallen med Tilly då. Och jag tänkte, vad fan säger du? Ja, de har haft lite problem här med...
Modigt att fråga då.
Ja, det var ju jättefint. Mm. För hon är jättebra så här. Hon fattar att det inte är okej. Okay.
Mm.
Men så hon ville liksom bara checka av om vi gjorde det. Nej, så det gjorde vi inte. Och just det här med ledarskap. För hon berättade att ledarna idag är inte omklädningsrummen. Om ni tänker tillbaka så hade man alltid en ledare. I alla fall vi hade i omklädningsrummet. För det är oftast där allt startar här med mobbingen och... Alla pissbomber. Ja, ni vet ju. Ni har ju också varit med om mycket så här i omklädningsrummen som startar.
Mm.
Så där tror jag också är jätteviktigt att ledarna
Men det var någon typ av jag har för mig att det var både och. Alltså att ledarna var i rummet och inte. När det blev J18 eller sånt där, då hade de i sin tränarskrubb som de var i. Så de inte var där det blev att... Och där blev det ju väldigt öppet. Och där blev det ju snabbt en hierarki. Där den som var bäst på hockey bestämde hur kulturen var i omklädningsrummet. För det är den alla lyssnade på, det är den alla såg upp till. Det var den. Och då var det den personen som nästan avgjorde vad det var för kultur. Första kedjan.
Mm.
Jag känner igen mig nästan likadant på elitnivå också. Vem är det sportchefen lyssnar på? Vem är det som tränaren tittar på först då han ska söka svar?
Ja, gud.
Det är första kedjan. Det är inte den som har bäst värderingar eller den som står för vad liksom klubbens värdegrund är, utan i slutändan är det...
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Vad hjälper den här personen till att vinna nästa period? Då kommer den vara den som vi lyssnar mest på.
Mm.
Och då blir man ju väldigt, man lägger ju alla ägg i samma korg, för man är väldigt viktigt att den personen sätter, eller de personerna, sätter den här kulturen så den blir någonting bra och positivt.
Mm.
Jag tänker lite på just det ni sa om att inte tränarna är i omklädningsrummet. Och att där någonstans börjar den här kulturen formas från de här barn och ungdomarna. Det är ju kanske där man ska börja lite att få bukt på det här problemet, att nästan tvinga ledare att vara i omklädningsrummet som en del i det yrket av att vara tränare. Det känns ju som att, eller vi vet ju att mycket av det här, både våldet och kulturen och hur du är i hemmet och mot kvinnor i samhället, sånt, allt det börjas i unga åldrar. Det är inte så att en 50-åring som aldrig har varit våldsbenägen eller varit kring en kultur börjar nita frugan, utan det är ju, våld föder ju våld, och det vet vi, det är ju dokumenterat, och jag menar, då är det ju att det börjar formas där. Så kan man, det kanske är någonstans som du är inne på, Jonte, också, att det är ju där de här ungdomarna, inte bara att de många mår dåligt i det, utan det är också där, kan vi redan där vara med och påverka vad de ska bli. Och jag känner bara att vi, liksom, jag är del i det, för jag har varit med i den här kulturen. Och nu när ni pratar här, både du, Nisse, och du, så tänker jag, men det är ju där vi måste börja någonstans, i det omklädningsrummet med de här barnen. Vad tänker ni?
Ja, jag håller helt
med. Min mamma är specialpedagog och lärare, utbildad i 45 år har hon jobbat, nu är hon pensionär. Min pappa var hockeyspelare, ingen ledarskapsutbildning, ingen liksom bakgrund, han är liksom en handyman.
Mm.
Den som skulle bli tränare i vårt juniorlag var ju min pappa då, för han kunde ju hockey.
Mm.
Men nu var ju tur, han var vettig och klok och kunde ledarskap också. Men så här, bara det skiftet, att det var inte ens en tanke att min mamma, som är lärare och allt liksom hon kan, kompetensen hon har i att jobba med barn och ungdomar, att hon skulle vara tränare i ett hockeylag, det fanns ju liksom inte på kartan. Och så här, nu när jag tänker efter tillbaka, varför var inte hon i omklädningsrummet när vi var 10, 11, 12 år och bidrog? Det var säkert någon som kunde rita en träning som stöttade henne. Men hon,
ja, de kunde varit tillsammans.
Ja, varit tillsammans. Mm. Ja, men alltså, vad är det för leda? Liksom, det blir ju frivilliga, ofta föräldrar som har ett hockeyintresse som blir det.
Mm.
Men
skulle man kunna ha ett krav på att ett ungdomslag ska ha en huvudtränare, och sen måste man ha en kulturledare?
Ja, men jag tänkte på det, men det är en föreningsverksamhet som måste gå runt, och där drar de bara, då är det de föräldrarna som vill ställa upp och göra det helt gratis som kommer att ta den här rollen. Om inte det passar, då är de inte där, då hotar de med liksom att så här, nej, men då är inte jag tränare, då får ni hitta någon annan. Och då hamnar ju de som är liksom beslutsfattande positioner som försöker få det att gå runt i föreningarna. De hamnar i en position att vi har ingen makt där, vi måste ha en tränare. Och den här personen, ofta med någon grabb som är duktig eller att pappan har någon ambition och lägger ner hjärta och själ i det här.
Men då är det de vi ska, då är det de jag inte ska föreläsa för, de ledarna som gör det gratis och får dem att förstå vikten egentligen, eller?
Ja, men det jag känner nu till föreläs, jag var till två elitklubbar. Det är jättesvårt att komma in i elitklubbar för de har sina värderingar och jag brukar alltid fråga så här, vad är, alltså, kan du berätta att er värdegrund, men det kan de inte. Och det är det också blir lite så rädd. Och det handlar inte om att, alltså just den elittänket som är i så många klubbar, då skördar du oftast mer offer än du får fram.
Precis, precis som TV-pucken.
Ja, och där någonstans i Skellefteå tidigare, jag vet inte om det är nu, så när de är U15 så har de selektering. Alltså de plockar bort spelare, jag vet inte hur många de kvar, men 60 ungar eller ungdomar. Och det blir så att de som inte tar plats, de får gå ut till parkeringen där föräldrarna står.
Ja, det är ju hemskt.
Det är sjukt. Mm. Och jag har ju kompisar som har varit med där. Både de som har klarat sig och de som inte har klarat sig. Och istället för att göra det tvärtom då, de som kanske inte tar plats, att ja, berätta för dem och prata med dem. Och så här, ja men det finns 1000 chanser att ta det tillbaka. Utan, förstår du vad jag menar? Och då blir de här mindre klubbarna också, som du vet, som är uppe med Klemensnäs, alltså som är runt Skellefteå, då slutar många.
SK Lejon.
SK Lejon. Istället för att ja, samarbeta och sen kan du få komma tillbaka.
Jag undrar lite, för att jag vet, min pappa är involverad i Pantern där nere. Mm. De blir ju degraderade till trean och sådär, så att A-lagsverksamheten är ju på lägre nivå än vad det har varit för några år sedan. Men han pratar mycket om att där nere är det ju lite brist på unga som spelar hockey och sådär. Många vill vara Zlatan och det är svårt att få tillräckligt många som det var typ när jag växte upp. Då var det fullt i alla de här klubbarna och det var svårt nästan att komma in för det var så mycket, alla hade två lag och sådär. Så är det inte alls, när vissa åldersgrupper är det svårt att ens få folk på isen i Pantern och sådär. Och där nere har det ju varit lite en sådär debatt eller sådär om hur de klubbarna ska samarbeta, för att nu börjar de dra lite i spelare. Alltså man får inte ta en spelare, liksom värva en spelare i den åldern, men du får inte heller säga nej om någon knackar på och frågar. Det vill säga att om du bakom skynket frågar, så det är lite så kanske lite fulspel. För att få barn och ungdomar till då dens klubb och så får de aktivitetsbidrag och kan få klubben att gå runt och sådär. Så jag undrar lite om hur samarbetet är mellan klubbarna. Alltså både de stora och de små och sådär. Vad är er erfarenhet i landet? Sådär. Alltså Lejon och Skellefteå, det finns ett samarbete där så att de har lika många barn.
De är ju alltså i samma ishall eller arenan, men de samarbetar 0,0.
Är inte det helt tragiskt att man inte hjälper fler barn så många som möjligt och att det blir jämvikt?
Tyvärr är det så. Och idag vill ju alla spela, ja, men i Löven eller Skellefteå, alltså de större klubbarna. Ja, men jag kan tänka mig Teg och Vännäs och de här mindre byn runt Umeå blir också mindre och mindre. Genom att det blir elitverksamhet så tidig ålder.
Du sa när du tar upp de här grejerna att det blir ofta ganska tyst. Mm. Berätta för mina. Vad är det som blir tyst och vilka är det som blir tysta?
Problemet är ju, alltså de flesta vet ju det här problemet. Men när man då pratar om det här så är det svårt, som jag sa, med okunskap. Likväl som det är en sjukdom eller som jag har haft ätstörning eller om det är alkoholism eller någonting. Men de här som är i en klubb, de vet ju det här problemet. Men man sopar lite under mattan så länge vi får klubb eller till timmar om i sig. Och då kör vi på så länge det går. Så det är så jag känner lite grann.
För jag känner lite så här nu att jag vet, jag är med i en vad ska jag säga, ett utskott eller någonting som SHL har dratt ihop med olika personer från olika klubbar. Jag tror det är lite spelare, det är någon vd, det är någon sportchef, någon som jobbar med CSR-arbete på klubbarna. Ja, det är lite utspritt sådär. Och så ska de utforma en policy liksom hur vi ska applicera det här i SHL. Men jag tycker mycket är liksom, alltså teoretiskt, om man ska göra och sånt där. Jag är lite nyfiken på hur det liksom ska genomföras rent i praktiken. Alltså vad du pratar mycket om att vi ska börja prata mer om det. Men det känns som att det känns fortfarande som att det är, jag vet inte om det är fel personer som pratar om det, men det är få och det är fortfarande för många bakom kulisserna som inte tycker att det är värt att prata om.
Ja.
Och då fortgår det ju på något sätt. Mm. Så jag undrar, hur, så har du någon idé eller ni hur man ska alltså komma vidare i problemet liksom, både med kulturen och tystnadskulturen och machokulturen och allt det här. Alltså hur ska vi göra det bättre?
Mm. Ja, jag förstår vad du menar. Någonstans måste vi börja prata om det. Det är ju steg nummer ett. Men sen är det ju också att, som vi alla vet, att sätta det i skrid. Och det är väl också när att det är utbildning också. Man behöver utbildning. För idag tror jag, man har ju olika lag med olika sportchefer. Och det är ju väldigt stor skillnad på hur människorna är, tycker jag. Allt från nubben, Timrå till, ja, förstår du vad jag menar?
Absolut.
Alltså det är väldigt olika hur man är som människa. Men jag tycker, om jag tar nubben då, som jag har känt 100 år sedan. Så, men,
Kent Norberg i Timrå.
Ja, Kent Norberg i Timrå. Han har ju blivit mycket, mycket mjukare nu än han var på den tiden. Och det är väl också ett sätt av att många yngre kräver mer feedback idag. Alltså jag tror att när vi pratar om det, många kanske mår dåligt och vågar gå till nubben och säga, fan, jag många är bra. Mm. Och då måste ju han också sätta sig in i det här ämnet. Och som klubben nu, men ny ordförande, han är ju grymt, jag ska säga, inne på det här du säger, men våld mot kvinnor. Mm. Så jag tror någonstans att tar man tag i det som förening, då genomsyrar det hela vägen ner också.
Kan man tvinga ungdomar att gå en utbildning om hockeykultur? Kommer jag tänka på det?
Ja, det är väl kanske en det är ju en SHL-fråga när det gäller SHL-klubbarnas juniorverksamhet. Men sen så är det ju Svenska ishockeyförbundet fråga om det är liksom till övriga klubbar. Absolut. Jag tror ju att vi säger så här, att prata om det och att det är fel personer som pratar om det. Det håller jag med om. Det är vi på någon typ av topp här som sitter i den här studien och pratar om det. Den stora skillnaden kommer ju vara när SK Lejons juniorlag sitter och pratar om det.
Mm.
Och man frågar inte hur en person mår för att den spelar dåligt och man vill att den ska spela bättre. Utan man frågar en person hur den mår för att man bryr sig om människan bakom, barnet bakom.
Mm.
Inte i ishockeyspelaren. Och vi kan väl börja med att prata om det här. Vi kan också du kan också ta det med till liksom hockeyvärlden på allra högsta nivå och prata om det där. Jag tänkte på en grej att man får ofta frågan när man spelade hockey, hur mår du egentligen? Hur mår du när man spelar dåligt ett tag eller så här?
Mm.
Och det är för att de vill reda ut varför, om det är någonting, så att man kan spela bra igen.
Du har lyssnat på första delen av podden Det som aldrig blivit sagt. I nästa veckas avsnitt.
Då spårar du djur. Fick stora folk inför hela gruppen när jag hade gått upp i ett kilo. Ja. Och då, tjup, förstördes karriären.
Och jag skrattade bort det fram till jag var 27-28. Och sen när den kom fram i sista klubben jag spelade i, då sa jag, den där tången, liksom, jag ska inte se den där tången mer liksom.
Det blev väldigt inlåst i det där omklädningsrummet. Då känner man kanske sig rätt ensam emellanåt.
Den här podden har producerats för Sportbladet av Julia Karlsson och Patrik Bränning.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.